Hva er det for utvelgelseprinsippet Gud anvender? Og jeg nødgas svara at Gud handlar efter principer som inte är mänskliga. Och jag skulle vilja säga så här att du får ståndsmässiga uppgifter. Du får de uppgifter som ståndet helt enkelt ger dig. Därför att uppgifterna, de tar man sig aldrig i Guds rike. De är man född till. Föds till det. Det är därför att det är så otroligt viktigt att man kommer in i församlingen på ett rätt sätt. Ty kommer man inte in i församlingen på ett rätt sätt, så kommer det att bli snett hela vägen. Hela vägen, ända till slutet. Och då kommer man aldrig in i det födda ståndet. Det som är födda till detta, dessa uppgifter. Det finns inga möjligheter. Utan då får man andra uppgifter som ligger på ett annat plan. Man kan vara med då på trälens uppgift. Men det är en väsentlig skillnad på de födda och trälarna. Även om det yttre avseende kan se så lika ut, så är det en djupgående skillnad som icke kan överbryggas med några organisatoriska eller andra psykologiska åtgärder i församlingslivet. Vi ska läsa om det här. Då ska vi se vilka principer som gäller för Guds rike. Och jag måste säga, för min egen del är jag väldigt, väldigt oroad många gånger över att vi till synes tar ting så lätt. Ting som vi borde ta mycket allvarligare. Jag tror inte att det är någon som helst vinst för Guds rike att människor ansluter sig till en församling, eller ansluter sig till en rörelse, eller ansluter sig till en väckelse. Det tror jag inte. Jag tror tvärtom att det är synnerligen farligt, både för dem som ansluter sig och det de ansluter sig till. Och därför så har vi en känsla, och jag personligen har den här känslan, jag skulle vilja säga till mängder av människor, som Ruts, eller som Nomi sa till Rut och Orpa när de hade brutit upp för att återvända till Betlehem. De hade lämnat Betlehem på grund av hungersnöden. Vi vet att hungersnöden, den var svår, och de sökte sig till åkerbrukslandet, Moabs land. Och det är alltid så att när det är hungersnöd i Betlehem, Betlehem betyder brödshuset. När det är hungersnöd i brödshuset, då söker sig människorna till andra områden. Och det gjorde de. De sökte sig till grannlandet för att där överleva. Vi vet att där nere i moabitisk jord fick Nomi, som betyder den lycklige, följa först sin man Elimelek, vilket betyder Gud är min konung. Fick följa honom till graven och bädda ner honom där. Deras båda söner, Mahelon och Kiljon, vilket betyder tynande och svag, de bodde i brödshuset, men var tynande och svaga. Livsfrukten gav tydlig bevis för tillståndet i Betlehem. Där i Moabs land, där blev också sönerna begravna. Och då Nomi står alldeles ensam med sonhustrorna Rut och Orpa, så nådde henne budet att Gud hade sett till sitt folk och givit det bröd. Så började hon planera för att återvända. Och när hon gick tillbaka, hon bars ned på starka händer och leddes utav mäktiga krafter. Men hon fick gå hem varje steg själv, och det var tunga steg. Hon hade sitt släptåg, de här två sonhustrorna, Rut och Orpa. Och då hon kommer till gränsen, så att säga, gränsen som skilde Moab från Israel, så vänder hon sig om till Rut och Orpa, så säger hon: vänd den om, vänd om, vänd om, för jag har ingen framtid att erbjuda er. Ni ser på mig, ser på min kropp. Jag är gammal, jag är utlevad. Jag kan inte ta mig en man, jag kan inte föda barn. Och skulle jag ta mig en man, så kan inte ni vänta till mina barn i så fall blir fullvuxna. Därför, vänd om. Men då svarar de båda: vi vänder icke om. Vi vet, det kom nya väckelsestunder och uppgörelsestunder. Och då sa Nomi igen: vänd om, gå tillbaka. Och då brast alla i gråt, och de grät, och Orpa kysste ut och Nomi till avsked, och så hon ur historien. Men då och där bryter det fram en helt ny ton i Ruts liv. Då säger hon: jag vänder icke om. Din Gud är min Gud. Ditt folk är mitt folk. Och där du dör, där ska jag dö. Det var alltså gemenskap ända in i döden. Och så drog de iväg upp. Men jag tror att det är väldigt viktigt att det är klart för oss. Det finns en gräns. Jag skulle kalla det för självuppgivelsens gräns. Som markerar klart och tydligt. Det är ingen demarkationslinje eller neutralt område. Det finns inget neutralt område. Men det finns en gräns uppdragen mellan trons och otrons territorium. Mellan andens och köttets område. Mellan självlivets och gudslivets område. Och vi kommer fram till den gränsen, då upplever vi den här kampen. Och vi måste säga till varenda en: vi har inget att erbjuda. Vi kan inte locka er med vår blåsorkester. Vi kan inte locka er med vår strängmusik. Vi kan inte locka er med vår vackra kyrka. Vi kan inte locka er med vår filantropiska verksamhet. Vi kan inte locka er med våra sociala ambitioner. Om vi skulle göra det, skulle vi vara skyldiga till ett bedrägeri. Vi har ingenting att erbjuda. Vad vi har att göra, det är att stegvis närma oss. Närma oss Guds hus i Betlehem. Och när vi själva går, så kommer de andra efter. Icke genom övertalande ord. Icke genom att vi kan peka på fördelar och förmåner som de annars icke skulle få. Eller att vi har gjort någonting bättre än vad de andra har gjort. Utan det som ska förena människorna, det är upplevelsen av brudgummen. Och när hon gick, så blev hon ett medlet till. Så blev hon medlet till. Nomi blev medlet till att hon fick föra samman Rut med Boas. Hon hade förlorat sin man. Hon hade förlorat allt sitt land. Hon hade förlorat landets välsignelser och rikedomar. Men hon sa nej till det, gick in på ett nytt område. Och då fick hon ett nytt land, en ny gemenskap. Och så vigdes hon med en konung. Ära vare Gud och Lammet. Jag tror att det här ligger hela hemligheten. Jag tror inte ett enda dugg på de här moderna rekryteringsmetoderna. Vi ska försöka få med, få med många människor. Eller få dem sympatiskt inställda till vår verksamhet. Det är ett bedrägeri. Man måste komma till den punkten där det är frågan om ett ödesavgörande val. Och där det är den här texten som jag ska läsa om. Just det här valet. Och hur man, så att säga, kan komma undan genom att använda sig utav list och knep. Orpa kysste Rut och Nomi till avsked, och därmed var skilsmässan definitiv och oåterkallelig. Rut gick in i landet med Nomi. Gibeoniterna fattade allvaret i den situation som de hade hamnat i och tog konsekvenserna utav det tryck som de vilade, som vilade över dem. Vi ska läsa hur de gjorde. Och jag har en känsla av att det finns så mycket i vårt eget väsen som hittar på alternativa lösningar till Guds plan. Jag skulle kalla det för självbevarelsedriften hos oss. Vi vill till varje pris överleva. Vi vill till varje pris överleva. Till varje pris så vill vi överleva. Det ligger liksom i vår egen natur. Vi vill överleva. Men Jesus har sagt, den som vinner sitt liv, han ska förlora det. Han hade sagt det. Och då har han sagt så här: det som kommer till mig och därvid icke, och så säger han, hatar far, mor, syster, bror, och så säger han någonting mera, sig själv. Det är alltså inte frågan om att ta itu med omgivningen i första hand, utan det är frågan om att ta itu med sig själv. Och när man talar om hatet som drabbar omgivningen, så kan vi kanske tycka att det är en fruktansvärd förkunnelse. Men ett faktum är att Jesus sa att vi måste hata oss själva. Och detta hat, det kan inte leda till någonting annat än en uppgörelse med allt vad självlivet representerar. Och det är sannligen inte lite. Kan ni svara mig på vad det beror på att så många har överlevt så många väckelser? Och efter varje väckelse så har de fått ytterligare ett tjockt späck omkring, så att säga, sin religiösa. De har blivit hårdhudade. Hårdhudade. Och fullfjädrade. De har blivit garvade. Kan ni svara mig på vad det beror på? Och de har överlevt en väckelse, två väckelser, fem väckelser och tio väckelser. Men självlivet överlevde. Gick aldrig under. Och därför så kom aldrig heller Kristuslivet till herravälde. Och alla de här människorna, de är specialister, analytiker och specialister på analysera och dissekera. De är ordförvrängare och förvanskare. Och gör ständigt Guds raka vägar krokiga. Och det beror på att de har utvecklat list och knep som har blivit en natur. Det har blivit en natur. De har tusen sätt, jag höll på att säga, metoder. Alltså tusen metoder att överleva en väckelse. Det skulle egentligen deras självbiografi heta. Tusen sätt att överleva en väckelse. Och de har ett rikt förråd att ösa ur. Tänk vilken bruksanvisning. Att överleva och komma ifrån. Och nu ska jag läsa om just de här människorna. Hur det kan te sig. Jag tycker det här är så oerhört allvarligt. Just den anledningen. Att man mitt inne i väckelsen. Mitt inne i den andliga atmosfären. Mitt inne i ett apostoliskt församlingsliv kan få höra de här orden en vacker dag: du har ingen delaktighet i det här är frågan om. Som trollkaren Simon, som kom till tro, blev döpt, höll sig till Filippus och förblev trollkar. Trollkaren överlevde varje etapp. Ända fram till dess att han fick döden av aposteln. Och då sades det, sant och riktigt, du har ingen del. Men då hade masken ramlat av. Och han hade blottat sig själv genom orden. Ge också mig den här kraften. Så erbjöd han dem en summa pengar. Ge mig den här kraften så att också jag ser att om jag lägger händerna på blir döpta i den heliga ande. Men då fick han besked: du har ingen del i det här. Och så heter det: gör sinnesändring. Och det var dags det, att göra sinnesändring, när man både hade blivit döpt och upptagen i församlingen. Och så säger han: må dina penningar med dig gå till helvete, eller gå in i fördärven. Det var beskedet för en kändis i Samariens huvudstad. De hade planerna klara på att fortsätta, sin verksamhet i en ny, på en ny marknad. Och jag kan se, förstår ni, hur man hade reagerat i vår tid, förstår ni. Det står en trollfarna med utläsare av vår tid. Då hade man skickat honom omkring hela landet. För detta trollfarna Simon har kommit till tro. Kom och se. För detta trollfarna Simon har kommit till tro. Kom och se. Sant? Och så hade man fått ett publiknummer. Och ett trollnummer. I nya former. Kristnat i evangelietjänst. En gibionit med list och knep. Men i den kristna församlingen, där hade man inte bruk för detta. Trollkarlar. De hade inte ens bruk för präster och biskopar. Utan det står bara så här: en stor hop av prästerna blev lydiga och fick finna sig och tillhöra en anonym skara. De hade ingen behov av kändisar. Inte. Inga lunda. Men de hade behov av levande människor. Och därför så står det talat om purpurkrämerskan Lydia. Men vi har inte namnet på en rabbin. Icke en enda överrabbin som kom till tro. Icke en, men purpurkrämerskan Lydia, det får vi veta. Hon kom till tro. Halleluja. Hon var så att säga pionjär på europeisk territorium. Då Paulus kom dit. Gud är fantastisk. Halleluja, han använde sina egna principer. Amen. Vi läser på första versen, Josua 9. Då nu alla de konungar som bodde på andra sidan Jordan, i bergsbygden, i låglandet och i hela kustlandet, i stora havet uppemot Libanon, hörde vad som hade skett. Hetiterna, amoreerna, kananeerna, periseerna, hiveerna och gärna slöt och dessa endräktigt tillhopa för att strida mot Josua och Israel. Men när invånarna i Gibeon hörde vad Josua hade gjort med Jeriko och Ai, tog också det sin tillflykt till list. Det gick åt stad och föregåv sig vara sändebud. De lade ut slitna packsäckar på sina åsnor, så utslitna, sönderspruckna och hopflickade vinleglar av skinn, och tog utslitna lappade skor på sina fötter och klädde sig i utslitna kläder. Var det allt det brödet tog med sig till reskåsa, torrt och söndersmulat. Det var mycket utslitet. Det var utslitet alltihop det där. Och det fanns i synet ingenting helt. De kom till Josua som en samling trashankar. Utslitna. Hela deras yttre var utslitet. Och vilken diet sen. Torrt, söndersmulat bröd. Men vare sig kläderna eller födan var avsedd för sändebuden, som var avsedd för Josua och Israel. De var inte avsedda för att hålla vare sig köld eller värme på avstånd. Och födan var inte avsedd för att ge någon näring till deras uppehälle. Visst inte. Det var avsett för att med list övertyga Josua och Israel om deras fattigdom, om deras ödmjukhet, om deras förkrosselse, om deras behov. Och Josua, Han gjorde det misstag som vi vanligtvis gör. Såg på det yttre. Och drog slutsatser som var felaktiga och förhastade. Därför att det yttre bär sannligen många gånger ett helt annat vittnesbörd än det inre. De hade verkligen inte gått så långt och längtat så länge. De hade ganska nyss hört. De hade verkligen inte gått så förfärligt långt för att komma till detta land. De hade inte haft en sån mödosom vandring som de ville ge sken utav. Stegen hade inte varit så många och så betungande. Och längtan hade säkerligen inte varit så intensiv efter att få uppleva den Gud som bekände sig till Israels folk. De förställde sig. Därför att de visste att om de icke lyckades bedra Josua, så skulle de skattas åt döden. De hade klätt sig i trasor. De hade tagit den diet som passade för att komma undan död. Och skulle allt det vara förkrosselse och ödmjukhet som jag under årens lopp har hört bekännas som förkrosselse och ödmjukhet, då skulle vi ha haft mirakeltider i det här landet. Då skulle Guds verk ha gått fram med en väldig makt. Och skulle allt det vara ödmjukhet och förkrosselse, som människor som jag säger har försökt att övertyga om, genom att de har förvärvat ett yttre beteende och de vet liksom vilka strängar de ska spela på för att bli trodda utav det här småfolket, som inte har så förfärligt stor misstänksamhet utan tvärtom är mycket aningslösa och oskuldsfulla och inte kan tänka sig ens en gång det att människor ger sig ut för att vara någonting annat än de är. Därför att där den heliga ande är verksam, där möter du den här renheten och aningslösheten. Den här kärleken, förstår du, den är praktiskt taget fri från misstänksamhet. Vi ska läsa vidare här i det här kapitlet. Så gingo de till Josua i lägret vid Gilgal och sa det till honom och Israels män: vi har kommit hit från ett avlägset land. Sluta nu förbund med oss. Men Israels män svarade hivéerna: kan hända bor ni här mitt ibland oss. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med eder? Då sa det till Josua: vi vilja bliva där underdåniga. Josua frågade dem: vilken är ni då och var med? De svarade honom: dina tjänare har kommit från ett mycket avlägset land för Herren sin Guds namns skull. Vi har hört ryktet om honom och allt vad han har gjort i Egypten. Och allt vad han har gjort med amoréernas konungar, de två på andra sidan Jordan, Sion konungen i Hesbon och O konungen i Basan som bodde i Astaroth. Därför sade våra äldste och alla vårt lands inbyggare till oss: tag en reskost med eder och gå dem till mötes. Och säg en till dem: vi vilja bliva eder underdåniga. Sluten i förbund med oss. Detta vårt bröd var nybakat när vi tog det med oss till reskost hemifrån. Vi gav oss iväg för att gå till eder. Men se, nu är det torrt och söndersmulat. Dessa vinläglar som vore nya när vi fyllde dem, de är nu sönderspruckna. Och dessa kläder och skor som vi hade på oss har blivit utslitna under vår mycket långa resa. Och allt samman förefaller ju ha varit långt och mödosamt. Och jag ställer alltid den här frågan: vad beror det på att människor som säger att man har längtat efter Gud så många år, gått så långt då? Man möter det här, nu har gått så långt och längtat så länge. Och så är ju sanningen den att allt har manifesterat sig i en slutlig längtan.
De längtar och fortsätter att längta. Och de bekänner ingenting annat än sin längtan och sin ödmjukhet och sin litenhet, sin anspråkslöshet och sin vilja till undergivenhet. Detta är inget sant Guds liv. Det är en bluff. Jag känner igen i hela den bekännelsen den gamla människan som har förställt sig. För den som ödmjukar sig, står i skriften, får nåd. Och den som ödmjukar sig behöver sannoliken inte gå långt för att få nåd. Och den som säger ja till Herren och till Herrens speciella behandling med oss behöver inte vänta så länge på upprättelse. Det ska du veta, att den som öppnar sig för Herren upplever ganska snart att det torra brödet byts ut mot en levande, underbar rikdighet av Guds väldiga förrådshus. Herren har inte bestämt att vi ska marschera i åratal, dra långa vägar för att möta honom. Vill vi möta honom, så kan jag tala om för det, så möter han oss. Men naturligtvis inte på de villkor självbevarelsedriften dikterar. Ty ett möte med Herren, det kommer att betyda död åt något i vårt eget liv. Det är någonting som går förlorat. Det är någonting som möter sin överman. Det är någonting som helt enkelt möter ett dödande stick eller ett dödande styng. Och vi ska läsa vidare här hur det här utvecklar sig. Jag förstår hela atmosfären. Jag kan begripa att när den här kom om sändetid från ett långt borta liggande rike, det anspråkslösa sättet, så väckte det naturligtvis olika känslor. Jag tror jag tillåter mig att göra det här konkret och gripbart. Vi kan själva tänka oss in i den situationen när människor kommer till oss från andra håll, andra platser. När människor kommer till oss ända ifrån den katolska världen, ända ifrån den protestantiska världen, ända ifrån den baptistiska världen, ända ifrån den andedöpta världen, och säger att man har gått långt och längtat länge. Kan det hjälpa? Det är någonting inom oss. Det är någonting inom oss som någonting inom oss som väcks. Det blir väckt till liv. Det kan inte hjälpas. Jag vet inte hur det är, men då är det här inne. Kommer det någon liksom utifrån det här, från det ena eller andra hållet, så är det någonting som blir väckt inom oss. Och där det här lite, det är det här kanske till och med ett slags segerrus, även om vi är lite fundersamma, så är det ett segerrus, eller vi har en känsla av ett övertag, eller att vi har gjort inbrytningar. Det är ett faktum. Vi blir imponerade dels över våra egna erfarenheter, dels över det vi har varit med om, och dels över att människor kommer till oss. Men vi ska göra klart för oss, jag tror vi måste gå tillbaka till det, att vi måste lära oss det här. Det är inte ryktet om det Gud har gjort. Det är inte ryktet om det han har gjort som alena kan vara det avgörande för vårt handling, för vårt handlingssätt. Eller för attityder till andra människor. Att de bejakar det, eller välsignar det, eller är positivt inställda, eller vill ansluta sig, eller vill vara med. Det står faktiskt att ingen kan komma till Fadern utan
genom mig. Och jag tror att det är på det här sättet. Alla former av anslutningar till en väckelse betyder en väckelses undergång i längden. Därför att man kan inte ansluta sig till en väckelse. Man måste födas in. Man måste vara med om hela processen. Och det handlar inte i första hand om vårt yttre beteende. Det handlar om vårt inre liv. Och då man kommer, så kommer man inte, så att säga, för att demonstrera någonting i det yttre. Eller på något vis skaffa sig ett alibi genom en slags yttre bekännelse. Jag tror att där det finns en sann av Gud väckt längtan, det ska jag tala om för dig, det säger inte människorna på det här sättet, utan där säger de: Herre, gör med mig vad du vill, precis vad du vill. Gör med mig precis vad du vill. Jag skulle vilja säga så här. Där säger man så här: vill du få kasta mig, så handlar du rättfärdigt. Jag kan inte protestera. Vill du ställa undan mig, låta mig stå, jag höll på att säga, undan gömd eller undan skymd, så gör vad du vill. Vill du krossa mig eller förödmjuka mig, gör vad du vill. För det du vill, det är det rätta. Och det är det jag behöver. Och din trofasthet säger mig att du kommer aldrig att göra något misstag. Och där upplever man det här. Att vill du använda mig, så gör det. Och kan du bruka mig, så gör det. Det är ganska lätt att avslöja människorna när de är stortaliga och verkar övermodiga och högfärdiga. Men ser du, när de verkar ödmjuka och verkar förkrossade, då svälter predikanthjärtat och äldstebröder och tycker: men det här var det ödmjukaste vi har varit med om. Var det mest förkrossade vi var med om. Och de här människorna som kommer så här ödmjukt, de kan vi naturligtvis inte visa bort, utan de måste vi ta upp som likvärdiga medlemmar i församlingen. Vi läser vidare. Men när 3 dagar vore förlidna sedan de hade slutit förbund med dem, fingo de höra att de vore från grannskapet. Ja, att de bodde mitt ibland. Då bröt Israels barn upp och kom och på 3:e dagen till deras städer. Och deras städer vore Gibeon, Kefira, Beerot och Kiriat Jearim. Likväl angrep Israels barn dem icke, eftersom menighetens hövdingar hade givit dem sin ed vid Herren, Israels Gud. Men hela menigheten knorrade mot hövdingarna. Då sade alla hövdingarna till hela menigheten: vi har givit dem vår ed vid Herren, Israels Gud. Därför kunde vi nu inte komma vid dem. Detta här har vi vilja göra med dem, i det vi låta dem leva, och det att icke förtörna dem och komma över oss fredens skull, som vi har svurit dem. Och hövdingarna sade till dem att de skulle få leva. De måste bli vedhuggare och vattenbärare åt hela menigheten, som hövdingarna hade sagt till dem. Och Josua kallade dem till sig och talade till dem och sade: varför har ni bedragit oss och sagt: ni bor mycket långt borta ifrån er, fast ni bor mitt ibland oss? Så var ni därför nu förbannade. Vi skulle aldrig upphöra att vara trälar, vedhuggare och vattenbärare vid min Guds hus. De svarade Josua och sade: det hade blivit berättat för dina tjänare hur Herren, din Gud, hade tillsagt sin tjänare Mose, att han ville giva eder hela detta land och få göra alla landets inbyggare för eder. Därför fruktade vi storligen för våra liv när de kommen, och så gjorde vi detta. Och se, nu är vi i din hand, och det synes gott och rätt att göra med oss. det må du göra. Och han gjorde så med dem. Han friade dem från Israels barns hand, så att de inte dräpte dem. Men det lika bestämde Josua på den dagen att det skulle bli av vedhuggare och vattenbärare åt menigheten och vid Herrens altare, så som de är och ännu idag på den plats som han skulle utvälja. Har man kommit in i Guds verk på ett felaktigt sätt, så får man inga ståndsmässiga, eller de ståndsmässiga uppgifterna, de uppgifter som är till för de födda. Man kan inte fungera i det. Och jag frågar om det. Vad är det för skillnaden på en träd? Vad är det för född till så? Jag ska inte fördjupa mig i den här principiella skillnaden. Jag ska bara peka på någon sak. Det är helt uppenbart att den som är född, han är född. Han har fått ett liv som har speciella kännetecken. Och detta liv har speciella yttringar. Jag kan tala om för dig. Är du född in i Guds rike? Är du född in i en väckelse? Då har du den väckelsens kännetecken. Och vad är väckelsens kännetecken? Det är ett rikt böneliv. Ett rikt böneliv. Ett oerhört intresse för Guds eget ord. För Bibeln. För där den heliga ande är verksam, där blir det liv. Böneliv. Och där blir det intresse för Bibeln. Och jag kan säga dig en sak, min älskade vän. Har du blivit ansluten till en församling eller ansluten till en rörelse, då kommer just detta som för andra är ett livsuttryck uppfattas som en börda. Det blir en börda. Och du kommer att umgås i bönen och umgås med ordet på ett rent pliktskyldigt sätt, men knappast med någon större glädje. Har du inte fötts in i gemenskapen, så kommer heller icke möten och gudstjänster och tillbedjan ha något speciellt attraktion, någon attraktionskraft på dig. Men det som är född upplever att han måste hasta av stad till syskonen för att möta dem inför ordet. Och det är på det här sättet. Den som har detta liv upplever att inga avstånd är för långa. Och inga mödor är för stora. Utan det inre livet övervinner både avstånd och motstånd. Och man hastar av stad för att möta syskonen. Och så är det så här. När man möter bröderna och systrarna, så upphändes någonting i ens väsen. Man blir uppmuntrad. Och man kan fråga sig, vad är det som gör att det finns en sån våldsam kraft i brödra gemenskapen? Vad är det som gör det? Jag ska tala om för dig vad det beror på. Då du möter en som är född av samma ande och som har fått samma oförgängliga sed in i sitt eget väsen, så möter du något av Jesus själv. Så då du möter en levande broder, en levande syster, då upplever du att du har fått någonting av Jesus. Någonting av Jesus. Och där detta, där denna gemenskap hålls vid liv och bevaras och bevakas och livnäras, där möter syskonen på ett sånt här sätt att man hinner knappt tala om någonting annat än Guds verk. En Jesus och Guds verk. Och ibland när man möts, så är man så upptagen så att man hinner knappt att äta. Och man hinner knappt att sova. Det blir samtal långt utöver natten. Och det ena målet går efter det andra. Därför att man är så upptagen. Man vill tala om Guds verk. Och man har så mycket att berätta om vad man har varit med om. Och när man hör det, så upplever man att de som lyssnar har en sån otrolig förmåga till delaktighet. Man kan lyssna på sånt som stämmer till sorg och vemod. Men man kan lyssna med samma inspiration sånt som stämmer till glädje och tacksägelse. Vet du varför? Det är någonting av Jesus. Det är någonting av Jesus. Halleluja. Ära vare Gud. Har du varit med om det här? Har du upplevt det här? Då vet du vad det handlar om. Och jag vill säga, det fantastiska är att då man har gjort den här erfarenheten, så kan den enklaste måltid bli en kärleksmåltid. Och man upplever att man är betjänad utav änglar. Det här förstår inte de som är födda, som icke är födda in i det. De fattar inte. Ty de utför plikt skyldiga angivna uppgifter, men har ingen glädje i sitt arbete. De gör visserligen vad deras herre säger, men de tjänar inte Gud med fröjd och ser icke storheten i uppgiften. Ja, skulle jag säga, det stora problemet har i alla tider varit att församlingen har fått alldeles för många vedhuggare och vattenbärare. Mängder av vedhuggare som hugger ved sent och tidigt. De ska arbeta, pliktskyldigast arbeta från morgon till kväll. Det är vattenbärning och det är vedhuggning. Det är vedhuggning och det är vattenbärning. Men du, en levande kristen känner ett sånt våldsamt behov av att sätta sig ner vid Jesu fötter för att lyssna. Jag beklagar dig. Jag beklagar dig om du har kommit med i en rörelse eller en väckelse utan att vara född in i den. För du kommer aldrig att få någon större glädje utav ditt engagemang. Aldrig. Aldrig. Du kommer ständigt att uppleva otacksamheten. Och du kommer ständigt att uppleva otillfredsställelsen. Och du kommer ständigt att uppleva problem och svårigheter. Nu vill jag säga, den här kategorin fortplantar sig ganska snabbt. De börjar som vattenbärare och vedhuggare. Småningom så befryndar de sig med Israels egen folk. De gifter in sig i familjerna. Och så föds det fram barn som så att säga vare sig tillhör det ena eller andra, utan både och. Och så småningom så får de ett allt större inflytande. Och så märker man ganska snart att vissa områden har de intagit så totalt att det finns inga förutsättningar längre för andens liv. De kan inte glädjas över andens verk och andens liv längre. Det är ingen fröjd, utan det de sysslar med är sitt eget arbete, sina egna prestationer och sina egna gärningar. De visar upp vad de har gjort, de visar upp vad de har lyckats med. De visar upp sina vackra, fina barn, sina välklädda barn. De som en gång kom själva fattiga, fattiga, utklädda. De visar upp vad de själva har uträttat. Sannoliken, det visade sig att de representerade en fruktansvärd kraft. En fruktansvärd kraft som icke var nöjd med en undanskymd plats eller roll. Det gick i ett övergångsstadium så småningom. Så börjar de hävda sig och de intar område efter område. Snart har de underlagt sig den ena församlingen efter den andra. Och lovsången till Jesus Kristus har tagit slut. Det har tonat bort. Man har upphört att prisa Jesus. Det enda man kan fröjdas över, det är det man själv har uträttat och kan peka på. Det är vattenbärarnas och vedhuggarnas församling. Mina vänner, vi ska göra klart att Jesus inte har kallat oss till arbete eller till trältjänst. Han har kallat oss att leva livet med honom. Och livet med honom, det manifesterar sig i gärningar, den saken är säker. Men Gud var evigt lov, det är icke ett yttre krav. Jag känner att jag står under en titta eller under en gissel eller under ett hot, vare sig av människor eller andra. Det finns en inneboende kärlek. Jag älskar Jesus. Och det är så naturligt, det är så riktigt, det är så underbart att få vara med. Och vad man först och främst vill vara med om, det är att lova Herren i menigheten. Att vara med om bönemötena, om bibelstudierna, om brödsbrytelserna. Och under de tider som får allt annat arbete, det får stå åt sidan. Det var att Jesus Kristus vill umgås med oss. Och nu frågar jag dig, min älskade vän, älskar du Jesus? Älskar du honom? Har du detta inneboende liv? Känner du att det är en kärlek till honom som driver dig till bordet, till ordet, till syskongemenskapen? Upplever du det, att när du möter syskonen så möter du något av Jesus? Och ditt samtalsämne, det är vad han har gjort för dig och vad han gör för oss allesammans. I det att han ständigt förhärligar sitt eget namn. Du, låt oss inte försöka hålla liv i det Gud har förklarat till spillogivet. Låt oss inte nära det Gud har förklarat till spillogivet. Låt oss med svärdet ta itu med det. Nergöra det. Då ska vi se Guds livet växer upp i makt och härlighet. Och Herren blir stor i sin församling. Och vi upplever honom på det sätt skriften lovar. Gud var det då. Vänd dig bort ifrån gibeoniternas liv. Vänd dig bort ifrån självbevarelsedriftens finurliga sätt framställa sina krav. Vänd dig bort ifrån den falska ödmjukheten och tillgjordheten. Låt svärdet gå igenom allt samman. Sök dig fram till botbänken. Ta emot befrielse och rening. Och låt omvändelsen, halleluja, leda fram till att efterföljelsen blir inte bara det yttre tvånget som andra liksom manar fram hos dig. Utan det blir en inneboende kärlek. Jag vill följa dig Jesus. Vilket pris det än må kosta. Åh, halleluja. Det betyder att döden kommer att gå över område efter område, ditt eget liv, ditt eget intresse. Till och med på det religiösa området så kommer döden att gå över ditt liv. Men där kommer ett nytt liv att växa upp. Ett andens liv. Och du ska snart få se andens frukt. Halleluja. Andens frukt utvecklar sig till Guds namn förhärligande. Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus. Du vet hur det är med oss. Åh Herre, du vet det Jesus. Du vet om vår förställningskonst. Du vet om knep och list för att komma undan det tvegade svärdet. Herre, du ser hur vi skyddar det du har förklarat i spill och givet. Kanske gömmer det i centrum av vårt eget tält. Du ser Herre Jesus hur vi försöker locka människor med lockbeten som inte hör ditt rike till. Vi har ingenting att erbjuda och ingenting att berömma oss utav som människor skulle kunna vara intresserade utav. Till vår berömmelse, det är korset. Det är korset. Och korset bär det sanna vittnesbörd om vår situation. Vår förlorade, hopplösa, fördömda ställning. Men också om vår befrielse, förlossning och frigörelse. Tack Jesus, halleluja, halleluja, för andens liv. Prisa Gud. Tack att vi har fötts in i församlingen. Tack att vi har fötts in i väckelsen, kära Herre Jesus. Tack att vi får dela kampen, dela lidandet. Men vi får också dela härligheten, ståndaktigheten. Ja, vi har del i riket. Och därför manar du oss att komma till bordet, till ordet, till brödsbrytelsen, omkring ditt eget ord, till bönerna, kära Herre, och till brödergemenskapen. Tack för det heliga samfund. Tack och lovpris. Vi ärar dig därför. Och Gud i himlen, låt oss förstå det här. Så att inte vi blir, kära Herre Jesus, att inte bli ett väsens främmande element i ditt verk. Signor Jesus, vi vet det, att då du får herraväldet i vårt liv, så kommer ditt verk, kära Herre, att ta form i vårt väsen. Och vi kommer att likbildas med dig genom en pågående förnyelse som gör det möjligt för oss att bära frukt. Kära Herre Jesus, bära frukt. Halleluja, genom din andes inneboende livskraft. Tack för seger. Amen. Och tack för dragningskraften, kära Herre, på alla de själar som du här har löst. För den heliga andens inflytande, vi lovar dig därför. Detta födding glider inte lätt bort. Den saken är säker. Men den som inte är födding har ingen behov av högtidsstunderna. Och försvinner ganska lätt. In i oväsentliga ting. Förlorar sig där. Medan Gud uppenbarar sig för sitt eget folk, så är dessa människor uppfyllda med oväsentliga ting. Helt oväsentliga. Och jag har en känsla av att alla sanna Guds barn i den här tiden ropar efter Herrens uppenbarelse. Det är inte nytt arbete och nya aktiviteter, utan det är Jesus själv. Jesus själv. Jesus själv i ordet. I bibelstudiet. Och Herre, vi vill lära känna dig och din uppståndelsekraft. Och vi ber icke, Herre, att få överleva. Att kunna leva tryggt på jorden. Och vi ber att få tjäna dig i tillbedjan. Vi ber om ynnesten att vara med och upphöja ditt namn. Ära och upphöja dig. Det är det första. Och utifrån detta kommer allt det senare. Du, Josua, gjorde ett fruktansvärt misstag. Och det här förbundet var upprättat. Och det visade sig kommande generationer vilken ödesdig verkan det hade på Israels menighet. Vilket inflytande, nedbrytande inflytande det hade på församlingen. Och den som på ett alldeles speciellt sätt fick känna det, det var Saul. Som genom gibeoniterna förlorade flera av sina söner. De var inte villiga att retirera, de åberopade sitt förbund och sina rättigheter. I ett trängt läge. Med det resultatet. Att Sauls 7 söner. Föll för svärdet. Och den enda som lämnades kvar. Det var Mefiboset. Kom ihåg en sak. De där små revarna. De ser så oskyldiga ut på varpstadiet. De växer upp. Och blir allt mer medvetna om sin styrka. Och i trängda läget. Och visar om sina tänder. Och de har tänder. Gör upp med det här tidigt. Så det inte växer upp. Och blir det övermäktigt. Blir församlingen övermäktigt. Den konung. Saul sparade. Stöp. Och profeten kom. Men amalekiterna. De också var spillogivna. Överlevde. Saul. Som hade skonat Amalek. Upplevde. Att det var en amalekit. Han ändade hans liv. Vem tog hans liv? Den han hade skonat. Ska veta det. Att det du skonar i ditt väsen. Utav någon slags sentimental eller ett ovidkommande hänsynstagande. Det kommer så småningom att ta revansch. Och hävda sig. Och kanske till och med tränga ut Guds livet i ditt eget väsen. Och inta tronen. Som i förstone var vid åt Jesus Kristus. Jag säger kom aldrig med i Maranata. Det är livsfarligt. Håll dig på avstånd människa. Det är helt livsfarligt att komma in i Maranata. Genom anslutningsformer eller metoder. Du måste födas in. Födas in i väckelse. Så blir ett med väckelsens ande och atmosfär. Då kommer du att uppleva. Ära vare Gud och land. Att den här hyddan. Med klädd i Tahas skinn och ser så fruktansvärt anspråkslös ut. Den har i sig världen klenoder av Gud och gudomlig härlighet. Som det yttre ögat icke kan skåda förrän man har gått in genom porten och kommit in i härligheten. Gå in genom porten. Kom in i livet. Bli icke en vattenbärare i Maranata. Har du kommit in i Maranata-rörelsen, lämna den gärna. Kom in i väckelsen. Kom in i Jesus Kristus. In i Guds livet. Du ska få uppleva att väckelsen behöver inte du bära. Den bär dig. Halleluja. Den bär dig. Åh, du upplever detta sanna Guds liv. Med en daglig kraft. Och när du har upplevt den här självrannsakan. Som mitt budskap här har framfört. Så ska du veta. Jag har inte gjort det därför att jag vill säga. Stick härifrån. Du vill inte se det. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om. Att du ska få det världen. Halleluja. Som. Gör att allting annat förbleknar. I gudomliga världen. Som sen när prövningarna kommer.
pris för Gud kommer att vara levande för dig. Och hålla liv i dig. Kommer uppleva kraften. Ära vare Gud, det de andra inte ser kommer att se och det kommer att förstå. Och du kommer att vara hjälpt. Något gick förlorat. När självgivet gick förlorat växte Guds liv fram. Kristus livet.